podd om vardagskommunikation med Cecilia och Ingrid.
Och jag är Ingrid och jag kommunicerar också.
Mm. Och idag är det väldigt mycket speciell kommunikation. Ja. För vi har en gäst och som med, ofta det här med tekniken så har vi roddat lite fram och tillbaka. Men här har vi nu på en lite halvsuddig länk.
Yeah.
Vi hoppas att du hör det, du som lyssnar. En mycket intressant person som vi får välkomna tillbaka. Desiree Lenklo. Välkommen Desiree.
Tack så mycket.
Du vill prata om, tänkte vi, konst.
Ja, jättegärna. Mm. Det kan man aldrig prata för mycket om, tycker
Nej.
Jag.
Nej.
Nej, och det är jättekul att du vill komma tillbaka. Och idag ska du ju berätta lite grann om just konst och kommunikation i kristider, fick jag. Var det inte något sånt?
Ja, konstens betydelse. Mm.
Så ja, vad säger du om det, Desiree? Har du några tankar?
Oj, jag har många tankar. Den här våren har man ju fått tänka om och tänka nytt och tänka annorlunda i väldigt hög utsträckning. Just när det gäller konsten och när man jobbar med den och hur man jobbar med den. I tider där hela samhället sitter i karantän, känns det som. Och det är ju väldigt svåra tider. Det är jobbigt för väldigt många kulturutövare just nu.
Mm. Men du, vad jag tänker på, har konsten någon speciell betydelse då? Kan vi dra nytta av konsten?
Ja, på så många sätt. Och det är just det som jag tänker är så viktigt att föra fram nu. Att konsten behövs i alla tider, i uppgång och nedgång. Men kanske alldeles synnerligt när saker händer som påverkar så många människor som den här våren har påverkats av coronaviruset.
Mm. Hur tänker du då?
Ja, jag tänker att genom konsten så dels har ju konsten har så många funktioner att fylla i kristider. En funktion är ju att man känner att man inte är ensam. Och idag när många sitter ensamma och isolerade så är ju konsten viktigare än någonsin för att finna gemenskap och också för att finna en arena att uttrycka sina känslor på. Och genom att ta del av konst och konstupplevelser så kan man ju också bearbeta det man känner just nu. Det tänker jag är väldigt viktigt. Men på sikt naturligtvis så är det också så att den konst som skapas nu kommer vara intressant att ta del av i framtiden när man retrospektivt tittar tillbaka på den här våren.
Mm.
Men sen tänker jag också en ännu viktigare aspekt, och det är ju att väldigt spännande att tänka hur ser konsten ut om 10 eller 20 eller 50 år? Konst som skildrar den här perioden, för det är ju ingen tvekan om att det som händer idag i samhället och i världen påverkar konstnärerna som lever och verkar idag.
Mm.
Men det kanske vi inte får ta del av eller se hur det påverkar för just om en väldigt lång tidsperiod. Men om man, så har det ju varit generellt.
Men om man ser tillbaka då, kan man då säga liksom hur saker och ting har hänt, kriser i samhället som har påverkat konsten? Har du något exempel där du kan liksom berätta om?
Ja, det finns ju många, och jag tänker att det är det som jag tycker jag har gått runt och tänkt väldigt mycket på det den här våren. Man blev ju onekligen ganska, eller i alla fall jag blev det, när någonting sånt här händer i min samtid så tänker jag direkt tillbaka. Hur kan vi hitta episoder i historien tidigare som har liknat den här? Och det kan vi ju, väldigt många. Och man behöver inte bara titta på sjukdomar och pandemier, utan man kan ju titta på krig och man kan titta på andra oroligheter som har präglat hela samhällen och tidsepoker. Men ja, för mig som då är nörd när det gäller italiensk konst och renässansen, så är det ju väldigt naturligt att gå tillbaka till 1300-talet och till Norditalien. Och för mig direkt när det här coronautbrottet då började utspela sig som sitt mest dramatiska förlopp i Norditalien, så gick ju tankarna direkt till 1300-talets Italien. För att där hände ju någonting liknande, fast mycket värre. Och det var ju digerdöden som kom till Norditalien och skördade, man tror ju att kanske 70-80% av befolkningen i Florens strök med under en väldigt kort tidsperiod. Och det i sin tur ledde ju faktiskt fram till den absolut mest produktiva konstperiod som mänskligheten någonsin har skådat, och det var ju renässansen.
Mm.
Där tycker jag det är intressant att tänka, vad kan då hända efter det här?
Då menar du att det kan hända massa med nya, kanske till och med bli bättre?
Ja, jag tänker det, för tittar man historiskt så har det ju alltid varit så att i tider av kris har konsten haft möjligheten att ta det där steget i en annan riktning som den aldrig annars hade gjort. Och efter kristider brukar ju konsten blomstra. Alltså det har vi sett så många gånger i historien. Det räcker ju bara att titta på efter första världskriget till exempel, så kom ju 20-talet, och vad hände då? Och det var ju en tid som var fylld av normbrytande. Jag tänker på dadaisterna som gjorde allt man inte får och som kallade det för konst. De kallade att leva för ett konstverk. Och just det där det normbrytande som man också kan säga var lite dekadent, det var ju upphov till en mängd innovationer och ett utforskande som man aldrig hade sett tidigare i konsthistorien. Och från den epoken, jag menar, där har vi ju hela vår moderna syn på konsten. Tänk, vad hade vi varit någonstans om vi inte hade haft Marcel Duchamp som hade introducerat readymades till exempel. Utan Marcel Duchamp så hade man ju inte haft någon Picasso. Alltså, allting hänger ju ihop.
Finns det någon känsla som är förmedlade i sådana händelser, alltså, som man kan säga i konsten? Alltså det som du nöser med olika ismer, är det någon känsla som är förmedlad i det?
Jag tänker, alltså, jag har känslor så att man tänker på expressionismen som är ju, kan man säga, nästan som en känsloyttring.
Ja.
För expressionismen är ju väldigt, man kan ju säga att det är ju inte egentligen en stil, utan det är ju mer det är en rörelse. Så att de individuella konstnärerna har ju väldigt olika uttrycksformer och uttryckssätt. Men det de alla uttrycker är ju ofta just i samband med under och efter första världskriget, är ju deras erfarenheter av krig och död och lidande.
Mm. Mm.
Och det kaos ska man inte heller sticka under stolen med som rådde i Tyskland efter första världskriget. Den fullkomliga anarkin när det är vilda slagsmål på gatorna mellan olika politiska fraktioner och så vidare. Och där var ju konstnärerna mitt i det och skildrade allt det där. Men ofta speglat utifrån, vad ska man säga, resultatet blir ofta en bild av den inre oro som man känner. Snarare en bild av ett yttre slagsmål på gatan, om man så säger.
Mm.
Och det där tänker jag är väldigt applicerbart i vår tid också. För att idag när vi lever i en tid och jag läste någonstans att risken för psykisk ohälsa och oron för vad som kommer att hända med den psykiska hälsan i världen framöver är ju stor. Och någonstans måste ju allt detta ta vägen, så att säga. Någonstans måste vi bearbeta det här kollektivt.
Mm.
Och konsten är ju verkligen en arena för det.
Om du skulle spekulera, vad tror du skulle komma ut av det här konstmässigt?
Ja, det är ju jättespännande, för det är ju så att om någon hade frågat en konstvetare på 1910-talet eller kanske lite innan, precis början av 1900-talet, så tror jag de hade aldrig kunnat gissa vad som skulle hända under 1920-talet. De hade inte ens kunnat i sin vildaste fantasi tänka sig att en konstnär ställer ut en pissoar på en konstutställning till exempel. Det hade liksom inte gått att förutsäga.
Mm.
Och där är vi väl idag också, att vi har ingen aning, men det är ju det som gör mig hoppfull. Men mitt i allt detta liksom, så tänker jag att därför är det så viktigt, och därför blir jag så orolig när man nu ser hur kulturarbetare och konstnärer, hur deras förutsättningar ser ut under den här krisen. För de måste ju faktiskt också överleva det här, det är ju det som är grejen.
Men är det inte lite grann så, om man tittar tillbaka, jag säger inte att jag kan så, men om man tittar tillbaka så var det ju mycket konst som föds i lidandet.
Jo, det är det, absolut. Konstnärerna överlever, så att säga.
Yeah. Det finns en sån där gammal konsten blir bäst om man lider, lite svält, nästan bara bra, men det är ju ganska hemskt egentligen.
men där är också en intressant aspekt, att tycker jag mig se ofta i mitt arbete som intendent på en konstnär, där jag, så att säga, själv personligen har en ganska trygg ställning i förhållande till de konstnärer som vi ställer ut, som är frilansande och som har väldigt, väldigt dåliga villkor i Sverige idag, generellt. Där tycker jag ofta att man ser att konstnärerna har ju faktiskt, om man nu säger så, lidit ganska länge i det här landet.
Ja, ja.
Trots att vi är ett rikt land och skulle möjligen kunna ge bättre förutsättningar för ett större antal konstnärer, så har vi inte gjort det ens när det har varit goda och feta tider. så just nu så tänker jag mycket på de som kämpar.
Men du, jag tänker också så här, om vi vänder på det hela, de som inte är konstnärer, som är oroliga just nu, som sitter hemma och kanske är isolerade, kanske sitter i karantän eller har blivit av med jobbet, vi har ju oro över hela spektrat. Skulle de kunna känna nytta av konsten? Finns det någonting för dem att hämta just nu?
Ja, alltså både i det som sker just nu, men också i konsthistorien kan man finna hopp faktiskt och inspiration. Men jag tänker, om man börjar den ända där vi befinner oss nu, så tänker jag att det är ju så himla roligt. Jag såg siffror någonstans från att Moderna Museet och väldigt, väldigt många andra institutioner nu har virtuella turer.
Ja.
Jag tycker det är helt fantastiska initiativ, soffvisningar och så vidare, som är då helt digitalt. Man kan koppla upp sig vid viss tid och så får man en live guidad tur i en utställning. Alltså det är fantastiskt. Och det är många som tar del av kultur på det sättet. Och det är många som går ut på balkongerna och sjunger. Och det är många som, alltså där finns det så mycket som händer just nu. Man kan vara med i en egen konstutställning och skicka in sina egna upplevelser i digitala projekt etc. Det sker på så många nivåer. Så det är ju en sak. Mm. Och en annan sak tänker jag, det är ju också det här att man kan titta bakåt. För att lite grann få en glimt av att det finns en framtid.
Ja, just det.
Tänker du speciellt på det?
Jag tänker, jag är fortfarande tillbaka i Italien där. Mm. Och man liksom, när allting är som mörkast och man ser människor runt omkring en dö i sådana mängder och man tänker att det här kommer aldrig bli ett samhälle av det här igen. Så vad hände där? Jo, men helt plötsligt så fick man ju förutsättningar därför att man var så mycket, man var ju färre människor så det fanns ju mer kött, det var bättre mat, man fick bättre hälsa, bättre liv. Men också naturligtvis, man ärvde ju rikedomar och de här ärvda rikedomarna som ackumulerades i vissa familjer som hade en känsla för konst, de gav ju upphov till synnerligen goda förutsättningar för konstnärer att utvecklas. Och helt plötsligt så har vi ju då en epok där konsten också inte bara blir en bieffekt av ett rikt och stabilt och bra samhälle utan faktiskt också blir nästan syftet med hela samhället därför att den personliga framgången och rikedomarna ska manifesteras i konst. Det är fint att satsa på konst. Mm, mm. Och konst för alla. Man bygger barnhem, rikt utsmyckade barnhem i Italien på 1400-talet. Kyrkor. Alltså ja, ni vet, det handlar ju liksom om att också fördela rikedomarna. Mm. Och en stor katastrof kan ibland få den effekten också att man börjar tänka lite mer kanske kring fördelning faktiskt. Mm. Och det som jag tänker idag är ju intressant att fundera på. Vad kommer hända i framtiden med samlare, konstverkens värde etc. För om vi får en längre kris som totalt kvaddad ekonomi så är det kanske inte rimligt att ett konstverk går under klubban för några miljoner dollar. Mm. Jag vet inte, men det är sådana aspekter att fundera på. Och det kanske inte heller är, vad ska jag säga, det kanske blir andra normer och värderingar som kommer att styra vilken typ av konst som efterfrågas. Mm. Det kanske inte längre kommer att vara särskilt intressant som mecenat, om man nu kan kalla de samtida samlarna det, att köpa ett verk av Damien Hirst för att ha ditt kassaskåp för resten av livet, utan det kanske blir finare, om man så säger, att satsa på ett socialt konstprojekt i någon utsatt del av en stad. Eller, ja, det är ju många aspekter som vi inte vet så mycket om just nu, men som är spännande att fundera på.
Mm, mm. Ja, jättespännande, verkligen. Wow.
Ja, det hade varit intressant att leva om 50 år. Mm.
Ja, det hade det.
Ja. Hoppas vi är med och hoppas vi kan kommunicera.
Nej, jag vill inte lära så länge.
Jag tror inte, Ingrid och jag är så pass gamla, så var 50 år till, vet du. Det tror jag inte du vill ha med oss.
Men
vi, ni andra, ni unga där ute, ni har en spännande tid. Vi får sitta där uppe i himlen och titta ner på er. Det får vi göra. Men jättespännande. Och sen tänker jag just det här hur vi kan faktiskt utnyttja konsten redan nu. Det kanske där jag befinner mig specifikt. Sen är det ju otroligt spännande vad som kommer att hända sedan.
Det är det, sannoliken. Och jag tänker alltid också att det här med att man får leva i dag, men man måste titta bakåt för att se vad som händer framåt. Det är ju så intressant också det här med konsthistoria och att det kanske också kan få, jag tror att den kan få ett uppsving i en bredare publik därför att många människor idag kommer i kontakt med konsten. Konsten blir tillgänglig på olika sätt som den inte har varit tidigare eftersom man kanske, ja, man hittar den digitalt så att säga. Och man är uttråkad och man deltar själv kanske i olika typer av kulturella projekt. Och det tycker jag är intressant, för lär vi oss någonting av konsthistorien så lär vi någonting av historien och då lär vi någonting av oss själva så att säga. Så jag ser väldigt ljust även på det förhållandet.
Precis som med litteraturen. Fler och fler har börjat läsa Pesten.
Ja!
Och då kan vi börja också, inte bara läsa utan vi kan se konsten också, ta tillvara alla de här konstformerna.
Precis, och genomsnittlig koppling till Italien där igen. Det är väldigt spännande alltihopa. Men man behöver inte gå så långt tillbaka. Jag tänker ju också att man kan ju titta på vad som hände efter andra världskriget. Det är ju verkligen en period då man trodde att konsten var död i västvärlden, därför att hur skulle man kunna fortsätta den bana man hade slagit in på före 1939? Alltså, det fanns ju ingen framtid efter det som hade hänt, kände ju många. Och vad ska konsten göra? Den kan ju inte bara skildra. För kritiken mot konsten då var ju att den på något sätt spelade med i spelet. Mm. Och efter kriget så fick ju konsten en helt annan roll. Men, och det var ju lika oförutsägbart det. Alltså hur att det skulle fortsätta på andra sidan Atlanten, och att det skulle handla väldigt mycket om att konstverket i sig själv på ett sätt dog, därför att konstverket uppstod nu tillsammans och i dialog med en betraktare. Det var ju också ett sätt att liksom, för konsten att helt omformulera sig själv. Väldigt intressant. Och det tänker jag kanske också är en del av coronaresten, att möjligen kommer vi se ett sånt skifte igen.
Mm. Ja, det blir nog så, kan jag tänka mig.
Japp, men vi får nog tacka för denna gången. Vi skulle kunna, alltså du är så spännande att prata med Desiree, så vi skulle kunna hålla på i timmar. Men vi har ju sagt, den här podden ska vara korta avsnitt, så vi får väl säga att du är välkommen tillbaka.
Jättetrevligt, då får vi se om vi kan ha ett facit.
Ja, och då ska vi
Nej, men vi ska inte vänta 50 år.
Nej, det ska vi inte. Nej, det. Men däremot så hoppas jag att vi ska kunna titta över vår teknik. Det är ju vår utmaning. Ja, nu precis. I dessa coronatider att hitta ny teknik för vår podd.
Tack så hemskt mycket.
Ja, tack så jättemycket. Det var otroligt spännande och jag känner mig lite hoppfull. Jag tror att jag ska gå och titta på lite konst och känna
mig. Då känner jag mig nöjd.
Ja, det är bra.
Tack så mycket, Desiree.
Tack så hemskt mycket. Tack.
Och tack du som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka med ett nytt avsnitt i podden Prata om vardagskommunikation.
Precis.
Hej då!
Hej då!